För 15 år sedan, kanske lite drygt, så utspelade sig ett stort drama i en liten ort i Västergötland där jag bodde då. Det var en tidig afton. Parkeringsplatsen på utanför eller bakom Ica-älgen i Vargön var alldeles tom och övergiven, och förutom våran bil som jag satt i då. Jag hade inget körkort, så jag satt på passagerarsidan. Min far hade varit inne och handlat någonting snabbt. Vi skulle iväg. Vi hade ganska bråttom, för vi skulle iväg till ett bibelstudium i prästgården i Västra Tunhem, och vi var lite sena, så vi behövde röra på oss ganska fort. Och min far är en otroligt ansvarstagande och uppmärksam bilist. Så han tittade sig väldigt noga omkring, hade koll på alla speglar och allting innan han la om ratten fullt ut, tryckte gasen i botten och plöjde rätt in i en lyktstolpe som stod mitt på parkeringsplatsen. Sådär. Och på den här lyktstolpen så fanns det en papperskorg. Och det var liksom inte någon sån här som man ser nu för tiden, någon sån här lite halvmjäkig postmodern trådkorg liksom. Så det här var ett monstrum. Det här var liksom en rest från stormaktstiden på något sätt, en brandgul stolt sak i hederligt svenskt stål som hängde där liksom och vittnade och ekade om mandom, mod och morskemän. Och den stod där och liksom bara inväntade vår ankomst. Så kan man liksom se det här i slow motion framför sig, hur den liksom mosar in sig i passagerardörren på min sida där, ungefär som man gör tidigt på morgonen när väckarklockan ringer så där för femte gången, och man riktigt trycker in ansiktet i kudden. Ungefär så kom den liksom in så där och lämnade ett mysigt märke i bilen. Och när det händer, när man är med om sådana erfarenheter i livet, så kan man ju liksom tappa farten lite grann. Eller det gjorde vi i alla fall. Vi hade ganska mycket fart och så tappade vi den direkt så där. Tvärstopp. Pappa hade koll. Han hade tittat sig noga omkring. Han hade koll på speglar. Han hade kikat sig liksom runt om bilen innan han tryckte på gasen. Men så finns det ju det här som alla erfarna bilförare, alla som egentligen har körkort, har stött på. Det som vi kallar för den döda vinkeln. Den döda vinkeln. Det låter som en sån där skräckfilm för takstolskonstruktörer. Den döda vinkeln. Det där som man aldrig riktigt ser. Det som inte finns med i några speglar. Det som gömmer sig någonstans bakom någon axel så där. Där som vänster och höger synfält möts. En blind punkt som man inte ser. Och där väntar den här stolpen på oss. Vi klarade oss ganska bra och bilen gick också och lappade ihop sen. Men jag har tänkt lite grann på inför den här söndagen, så finns det en slags utmaning, en tanke. Är det så att du har sökt överallt? Att du har liksom letat i varenda spegel, i varenda riktning efter någonting och inte hittat det? Så vill jag bara väcka den här tanken. Är det så att det kanske finns en död vinkel i ditt liv? Någonting som du har missat, fast att du har sökt och tittat och känner att du har koll. Eller är det kanske så där att du har alla svar? Att du känner dig säker på att du har studerat speglarna ordentligt? Och du vet vad som finns i världen, vad man kan förvänta sig av livet, och du känner att du har genomskådat det hela. Till dig så vill jag säga att var inte så säker. Därför vår Gud har en förunderlig förmåga att överraska oss. Det kan hända att det finns en stolpe som väntar på oss. I Johannes evangeliet kapitel 6 så finns det ett väldigt märkligt samtal som Jesus har. Det är märkligt på många, många sätt, och det finns så mycket i det här så att vi ska liksom inte grotta ner oss för mycket i det. Men en märklig sak med det här samtalet är platsen. För samtalet börjar någonstans vid Tiberias sjö. Där börjar Jesus prata med en grupp människor. Och så fortsätter han att prata och prata och prata och prata. Och rätt vad det är, så i slutet av det här samtalet så är han inte längre vid Tiberias sjö, utan då är han i synagogan i Kapernaum och pratar med några helt andra människor. Men det är fortfarande samma samtal. Den där erfarenheten har jag också gjort ibland. Jag har ingen aning om hur det går till. Men Jesus liksom för samma samtal och han har samma budskap till båda de här grupperna av människor. Och det är egentligen samma budskap som går igenom i hela Johannes evangeliet. Och han upprepar det gång på gång på gång i kapitel 6, andra halvan av kapitel 6. Jag tänkte man kan göra ett nedslag i kapitel 6, vers 48. Så säger Jesus: jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner ifrån himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner ifrån himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. Och jag ger det för att världen ska leva. Det här är liksom det som är lite av kärnan i hans samtal här. Han uttrycker det på massa olika sätt och upprepar de här fraserna om och om igen i olika former. Jag är livets bröd, jag är det levande brödet, jag har kommit för att ge mitt kött och mitt blod, så att säga. Och allt egentligen som Jesus talar och gör i Johannes evangeliet är på olika sätt uttryck för de här sakerna. Det är tecken på att han har kommit, att Gud har sett en värld som svälter utan honom. Han har sett att det finns en djup hunger inom varje människa efter ren och sann näring. Det som bara Gud kan ge. Och han har sett att konsekvenserna av den här hungern leder människor in i att söka den tillfredsställelsen på andra sätt. Som gör att vi aldrig kan få nog av någonting. Som gör att vi pressar hans skapelse till att producera mer än vad den är tänkt att göra. Som gör att vi pressar varandra, våra relationer, mer än vad de är tänkta att ge. Därför att vi söker någonting som bara Gud kan mätta. En hunger som driver oss framåt. Och Gud har i Jesus Kristus kommit in i världen för att ge sig själv som ett bröd. För att ge sitt liv på ett kors, för att mätta världens hunger. Och det är det som han talar om och om igen på olika sätt. Och det han gör, så att säga, hans under presenteras alltid som tecken i Johannes evangeliet för att de betecknar vem Jesus är. Men på något sätt så verkar det som att det där är svårt för människor att ta till sig. Och jag klandrar inte människor egentligen i det här, för har man läst Johannes evangeliet så förstår man att Jesus är ganska krånglig, eller åtminstone så är kommunikationen här ibland ganska besvärlig. Men det är på något sätt så att människorna som kommer till Jesus har svårt att uppfatta det som han har kommit för att tala om. I det här fallet så möter vi först en grupp som kallas för folket, rätt och slätt, hos Johannes här. Och det är en grupp människor som har strömmat till Jesus. I början på kapitel 6 så står det att de liksom strömmar till Jesus för de har sett och hört om hans under och tecken. Han har botat sjuka och han har gjort en massa saker. Och nu kommer de till honom på andra sidan Tiberias sjö i ödemarken. Och så är de jättemånga och så håller Jesus på länge och så behöver de mat. Och så mynnar det ut i att Jesus med hjälp av en ung pojkes massäck med 2 fiskar och 5 kornbröd så mättar han 5000 män där på stranden, eller i ödemarken. Och det här gör ju att folk blir eld och lågor. De är överlyckliga, nu har de hittat någon som kan ge dem mat alldeles gratis. Någon som liksom kan mätta och möta deras behov. De behöver inte arbeta längre, de kan liksom hålla sig till honom. De säger att det här måste vara profeten. Alltså, detta måste vara Messias som är utlovad. För det står om honom bland annat att han ska ge bröd från himlen. Och Jesus förstår att de har tänkt att göra honom till kung. Och det är inte det han har tänkt. Så han drar sig undan, tar en rask promenad över Tiberias sjö på natten. Och när folket upptäcker att han inte är kvar så söker de upp honom. Och det är där vi möter dem här i andra halvan av kapitel 6. Och när de kommer till Jesus så säger han till dem någonting väldigt viktigt. I vers 26 så säger han, jag flyttar på mig. Ja, det säger han inte, men jag gör det i alla fall. I vers 26 så säger Jesus, sannerligen jag säger er, ni söker inte mig därför att ni har fått se tecken, utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den föda som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv och som människosonen ska ge er. Ty på honom har fadern Gud själv satt sitt sigill. Alltså Jesus säger till folket att ni är ju inte här för att ni har förstått vem det är, vem jag är och vad det är jag har kommit för att ge. Utan han identifierar att det här är människor som kommer till Gud därför att de söker en Gud som de har nytta av. Det är lite så här, när man kommer upp i min ålder så blir man vis. Det är svårt att undvika. Tyvärr, men man blir det. Och då börjar man tänka så här, man ska välja sina vänner lite strategiskt. Eller åtminstone sina familjemedlemmar. Försöka gifta ihop sina systrar med smarta människor och så där. Och så börjar man räkna upp, vilka vill man ha i familjen? Man vill ha, en rörmokare är bra att ha. En snickare bör man ju ha. Någon som kan bilar är bra att ha. Du vet, i familjen så där. Bra att ha någon som kan... Ja, någon som skulle kunna bota sjuka och uppväcka döda och ge tusentals människor mat med hjälp av en liten matsäck. Det vore väldigt smidigt. Och så någon som är bra på datorer är också bra att ha i familjen. Liksom. Alltså det här är människor som söker Gud, som söker sig till Jesus därför att han har gett dem mat. Därför att det är en Gud som de har nytta av. Det är en Gud som svarar mot deras, det de uppfattar som sina behov. Och som är, det är en bra kille att känna helt enkelt. Men Jesus vill ge dem så mycket mer. Han har kommit för att ge dem någonting som de inte ens kan drömma om. Det finns en tydlig skillnad här. Och jag ska försöka att inte krångla till det här. Det finns en jättespännande skillnad nämligen i det grekiska språkets användning av ordet sanning. Och det hebreiska språkets användning av ordet sanning. I grekiskan så handlar det väldigt mycket om en intellektuell sanning. Alltså att någonting är sant i motsats till någonting som är falskt. En illusion. Men i hebreiska språket så är sanningen mycket mer... Det handlar mer om trofasthet. Det handlar om någonting stadigt och stabilt. Och framförallt någonting som är fullkomligt. Så när Jesus här målar upp en skillnad mellan brödet som... Mannat som folket fick i öknen och brödet som han gav på andra sidan sjön och det sanna brödet, så säger han inte att det där andra brödet var ett falskt bröd, en illusion. Men han säger, det var inte fullkomligt. Det var tillfälligt. Det var någonting som gav en tillfällig tillfredsställelse, någonting som just då mötte ett tillfälligt behov. Men jag har kommit för att ge er ett bröd som är fullkomligt. Som mättar dig på djupet. Ett bröd som inte bara ger liv för dagen utan liv i evighet. Det är det som Jesus vill ge, som han har kommit för att ge, som han längtar efter att se dem ta emot. Men det är som att de inte ser det. Och genom det här samtalet han har med dem kan man nästan känna att fattar de ingenting. Gång på gång så återvänder de till det där. Men vad bra, kan vi få det där brödet? Kan du liksom börja leverera det där brödet? ungefär som att de fortfarande tror att han pratar om brödkakor. Och Jesus får gång på gång säga, nej men alltså jag är livets bröd. Jag har kommit för att ge mig. Det är mig ni måste äta, det är mig ni måste leva av. Och här har vi det här problemet att folket här är så upptagna av vardagsbehoven, av sin vardagssituation och sina egna ambitioner. De ser bara till vardagen och så ser de inte att himlen står mitt framför dem och sträcker ut liv till dem. Ibland så tänker vi som kristna sådär att om vi bara kunde få se mer tecken, mer under. Om människor kunde bli, fler kunde bli helade när vi ber. Om vi kan liksom få göra större och mer övernaturliga saker, då kommer människor att strömma till kyrkan och tro. Och Jesus visar att det finns, alltså Johannes evangeliet är fullt av de här sakerna. Men det finns en möjlighet att se ett under och inte se ett tecken. Och gör man inte det så har undret ingen betydelse i det långa loppet. Och sen fortsätter det här samtalet. Och efter ett tag så har Jesus bytt samtalspartners. Och nu har vi den andra gruppen framför honom. Som hos Johannes bara kallas för judarna. Och vi förstår att nu befinner han sig i synagogan. Det här att de kallas för judarna egentligen, det är liksom inte, ska nog inte uppfattas som någon slags antisemitisk påhopp, utan Johannes evangeliet är ett utpräglat, det är ett missionsdokument som skrivs till hedningar, människor i en grekisk miljö som kanske inte var helt införstådda heller med både de judiska sederna och inte heller mycket av de kristna sederna som nu hade börjat att ta form. Och därför så finns det ganska mycket förenklingar. Det pratas väldigt lite om Messias till exempel. Det pratas en del om profeten som skulle komma eller så vidare. Och i det här fallet, i de andra evangelierna så hade det troligtvis stått någonting om fariseerna eller de skriftlärda eller sadokeerna. Men Johannes läsare hade inte haft någon användning av det, för de vet inte vad det är för någonting. Och därför så förenklas det här tydligt till judarna i synagogan. Och de här judarna i synagogan, de lyssnar till Jesus. Han är troligtvis där och undervisar med jämna mellanrum. Och han säger samma sak till dem. Jag är livets bröd som har kommit ner ifrån himlen. Och de blir väldigt upprörda av det där. Och det gör de av ett väldigt enkelt skäl. De säger att, men vänta nu, är inte det där Josefs son? Vi känner ju hans far och mor, står det. Vi känner ju hans föräldrar. Och nu kommer han här och säger att han kommer från himlen. Det går inte ihop. Och så kommer den här, jag vet inte, det kan man kanske ha varit med om någon gång när man har, om man har vuxit upp på en mindre plats. Det, om man liksom, nästan vad man än gör och vad man än vill, så kan man någonstans möta det här att ja. Jag kommer ihåg när du gick i blöjor, ska du veta. Du vet, jag kände dina föräldrar. Så du ska, det där, du lugnar dig bara lite grann, det där kommer nog lösa sig. Men här har Jesus dessutom ett väldigt stort anspråk. Så man förstår att de här människorna blir upprörda när Jesus börjar prata om att han är det levande brödet som har kommit ifrån Gud. Och de känner att så kan man inte göra. De har spenderat sin tid med att studera och utforska skrifterna och utforska de här djupa mysterierna i Gud. Och därför kan de inte tro på Jesus, därför att han är på tok för bekant för dem. Har man vuxit upp i Sverige, oavsett nästan vilken familj man har vuxit upp i, så har man någonstans blivit bekant med kristen tro. Åtminstone med den kristna kyrkan. Man kanske har varit på någon skolavslutning i någon kyrka. Man har säkert hört eller sjungit ett antal psalmer som man kanske med varierande entusiasm stämde in i sådär. Och man kanske känner någon i alla fall som är kristen, eller så har man läst i tidningarna då och då om vad som verkar försiggå i frikyrkan. Och man är bekant med det där. Och förr eller senare i livet så kommer man liksom att möta den här hungern. Om man inte har hittat ett bröd så finns den någonstans där inne. Och väldigt, väldigt många börjar söka. Men då blir det väldigt ofta så att man söker inte i det som är bekant. För det där har vi koll på. Den där spegeln har jag redan tittat i. Jag vet redan det där om Jesus och jag vet varför vi firar jul och allt det där. Men nu söker jag ju någonting som är på riktigt. Och så söker man sig i mer mystiska omständigheter. Man tänker liksom man hittar någon österländsk filosof eller andlig vägledare eller någonting. Och man liksom dricker ur massa olika brunnar därför att det här, denna Gud är för bekant, för vardaglig. Det är ju snickarns pojk. Vi känner ju hans föräldrar. Vi kan den där historien. Och så sysslar man hellre med andlighet i någon slags vid mening. Men man kan inte gå till kyrkan för då kan ju folk tro att man är religiös. Det är tyvärr en yrkesskada när man är pastor. Att folk tror det, men det, och det är jag också. Men det är i alla fall en sån där sak som man stöter på. Och här ser vi liksom att om folkets problem var att de var liksom för upptagna med vardagen, att de inte ser himlen, så är liksom judarnas problem här att de är så upptagna av himlen att de inte ser att Gud som de söker där uppe står här i vardagskläder rakt mitt framför dem. Mitt i deras vardag står han. Och de känner inte igen honom för han är för bekant. Så vi har liksom en grupp som står och tittar på jorden och så har vi en grupp som stirrar mot himlen och ingen av dem uppfattar vem Jesus är. Därför att han är på den där punkten där blickfången förenas. Där himmel och jord möts. Han är sann Gud och sann människa. Och han står mitt i våran vardag för att förena oss med Gud. Och när vi håller på som vi gör att dela upp livet i det som är heligt och det som är profant. Och vi stoppar världsligt i en spegel och vi stoppar himmelskt i en annan spegel, så hamnar Kristus i döda vinkeln. I den där punkten vi inte ser, därför att vi har delat upp speglarna. Han är det levande brödet som har kommit från himlen för att ge världen liv. Och hela det här stycket, liksom, allt det här handlar egentligen om den här uppmaningen. Att när folket då frågar om igen, men vad är det vi ska göra då? Och han säger, ni behöver tro på den som fadern har sett. Och att tro på Jesus, det handlar inte liksom som man kan få för sig då. Att vi har en andlig sfär och en världslig sfär. Och att vi är en kristen, det handlar om att man ska liksom flytta sig från den här världssfären in i den här heliga sfären. Och bli en helig människa där. Utan det handlar om är att, alltså Gud vill inte att du ska flytta från din lägenhet in i templet. Det han vill är att han ska få flytta in i din lägenhet och göra den till ett tempel. Det handlar inte om att vi ska liksom lämna vardagen för att söka Gud i det heliga. Utan det Gud vill är att vi ska låta honom komma in i vardagen och helga vardagen genom hans närvaro i den. Att bli en kristen är att bjuda in honom mitt i det vardagliga och se att han tar med sig heligheten in dit. Så att varenda dag blir en gudstjänst. Så att varenda måltid vi äter blir ett sakrament. Varje plats vi rör oss på, en mötesplats med Gud. Som drar oss in emot det levande brödet. Så om du är här och har känt den här hungern någonstans där inne. Någonting odefinierbart som du saknar i ditt liv. Om du har sökt i alla speglar du hittar, i världsliga, i himmelska, bland ideologier, ibland filosofier, ibland religioner och andliga övningar, så vill jag bara väcka den här tanken. Tänk om du har en blind punkt, en död vinkel någonstans i ditt liv som Gud vill hjälpa dig att utforska. Tänk om det är precis just där som han står. Eller om du är här som känner att du, det här är egentligen, det låter bra, men jag har redan räknat ut det där. Jag vet hur det funkar med det himmelska och det världsliga. Jag har hittat de svaren jag behöver för att kunna leva. Vill jag bara säga, är du verkligen säker på det? Därför att vår Gud har en förmåga att överraska oss. Och han har en förunderlig förmåga att stå där vi inte förväntar oss att han står. Och ibland kan det vara en ganska chockartad upplevelse när man liksom tappar farten totalt. Men det är ljuvligt. Rätt vad det är så kan du befinna dig på en punkt när du sitter där med den här uppenbarelsens brandgula papperskorg i famnen och är alldeles omtumlad och salig och bara känner, men hur kunde jag ha missat det här? Jag hade ju koll på alla speglar. Men det är så Gud agerar, därför hans kärlek är så enorm och hans nåd emot oss är så ofattbar. Och till och med när vi har räknat ut honom så har han inte räknat ut oss. Han står kvar som en stadig stolpe och vänta på oss. Och jag vet inte var du befinner dig i ditt liv. Jag kan liksom inte uttala mig om det. Men jag vet en sak. Jag vet att mitt i vår vardag, mitt i vår värld, står livets bröd. Där står Jesus Kristus idag och knackar på vardagens, på livets dörr liksom, in i vårat innersta, våra tankar, våra vanor, våra drömmar. Där står han och knackar. Och han lovar att om någon hör min röst och öppnar, så ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Det är Guds erbjudande, Guds utmaning och Guds uppmuntrande nåd. Vi ska be tillsammans. Är det så att du är där? Särskilt om du känner att du liksom har sökt och sökt och sökt och inte funnit det du letar efter. Och skulle vilja utforska den där döda vinkeln, så tveka inte. Det finns många, många glada, goda, kärleksfulla människor här. Känner du någon som du vet har en kristen tro, så fånga honom eller henne. Gör du inte det, så finns jag här och det finns några till. Ta kontakt med oss, så vill vi be tillsammans med dig. Och vågar du inte det, så sitter och ta emot den här bönen. Men glöm inte att han har inte gett upp om dig och kommer inte att göra det. Därför att han längtar efter att ge dig ett bröd som ger liv i evighet. Och det är värt att smaka på. Vi ber. Herre, vi tackar dig för att vi får komma inför ditt ansikte. För att vi får stå där vi står och lyfta blicken mot dig och veta att du är närmare oss än någon annan. Att du känner våra tankar, du känner vår längtan, du känner våran hunger. Och du längtar efter att fylla vårt behov, vårt innersta och viktigaste behov. Nu ber vi dig, Herre, att du ska ta emot varje hjärta som sträcker sig mot dig. Och att du ska ge oss livets bröd i djupet av våra liv. Att vi ska få smaka på vad liv verkligen är. Att vi ska få leva i den frid som bara du kan ge. Vi ber dig här att förlåta oss för alla gånger som vi har räknat ut dig. Som vi tror att vi har förstått hur du funkar och tycker att vi är nöjda med våran bild av hur världen ser ut. Men vi tackar dig också då för att du i din nåd på så fantastiska sätt kan spräcka våra förväntningar och överrumpla oss med så mycket större nåd och så mycket djupare kärlek än vi trodde var möjligt. Vi ber nu att du ska ta emot oss här och möta oss i resten av den här gudstjänsten. Att du ska vara med oss i veckan som ligger framför och varje dag som vi får leva på den här jorden tills du hämtar hem oss till ditt rike slutligen. Ta emot vår lovsång och vår bön i Jesu namn. Amen.